Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ny vecka, nytt avsnitt. Peter, hej på dig.
Hej på dig, Jonas Karlsson, hur mår du?
Jag mår fint. Solen skiner, vi står i ett garage där det är svalt och skönt. Utanför är det, jag ska inte säga att det är nästan för varmt, men det är ju kanske första riktiga sommardagen, känns det inte så?
Första riktiga sommardagen är det. Och nu sa du precis så där som vi svenskar säger. Så fort temperaturen kommer över 20 grader. Det är nästan lite för varmt idag.
Nej, men det är väl ovanan snarare som gör det. Hade det varit den här temperaturen i en vecka hade man ju tyckt att det var nästan lite kallt.
Eller? Du är väldigt klok person. För det är inte för varmt. Det är alldeles perfekt. Men jag har varit lite för varm för jag cyklar ju hit och har lite för mycket kläder på mig. Men nu står vi här i ditt svala fina garage, så att det kommer bli kanon det här.
Zlatan är skadad.
Ja, jag tänkte att nu har han dragit av hälsenan. Karriären är över, han är nästan 40 år. Han vill inte vara i Italien, han vill vara i Sverige. Men det var ju inte det.
Nej, det verkar som att det är vaden som har fått sig en törn. En muskel i vaden, och då är ju prognosen betydligt bättre. Drar man en hälsena så är det ju minst 6 månader, eller kanske lite mer än så. Och skadar man vaden så beror det ju liksom helt på hur skadan är, men han kan väl säkert komma undan med några veckor. Frågan är om det räcker för att komma tillbaka och spela med Milan. Hans kontrakt går ju ut den sista juni. Sen är det väl möjligt att det kan bli Sverige och Hammarby.
Ja, men det känns ju så. Vi pratade om det i tidigare avsnitt. Jag menar, han är delägare i Hammarby och allt vad det skulle innebära om han kommer tillbaka och spelar just där. Eller tillbaka, han har aldrig spelat i Hammarby. Men jag menar,
ja, allsvenskan har ju spelat,
ja,
i alla fall.
Det har gjort. Och allt från tröjförsäljning till det fokus det kommer bli på Hammarby. Jag menar, det är inte helt osannolikt att han ser en uppsida rent affärsmässigt, om inte annat, att spela i Hammarby.
Nej, och många tror ju det. Vi får väl se hur det blir. Men oavsett det, men man leker med den tanken, så är det ju ett enormt uppsving för allsvenskan naturligtvis. Men jag tänker på allsvenskan som helhet. Nu är Jakob Johansson är tillbaka i IFK Göteborg. Ola Toivonen ryktas eventuellt vara på väg till Malmö FF. Marcus Berg har varit på Kamratgården och tränat med Göteborg och har ju kontrakt som går ut med Krasnodar i Ryssland i sommar. Nu vet jag att Panathinaikos sägs rycka i honom, men det kan ju mycket väl bli Göteborg där också. Det känns ju stekhett med allsvenskan. Paulinho i Hammarby också. Det här året känns hetare än på mycket, mycket länge, trots att vi kanske får spel utan publik under sommaren.
Ja, hela uppsnacket som blir med tanke på att det blir uppskjutet nu, känns det som att spänningen och förväntningarna bara stiger på allsvenskan. Så jag tycker också det. Jag är inte så här fanatisk att jag följer fotbollen med. Men i år känns det ju faktiskt superintressant.
Och på fredag får vi ju veta, kanske då, när Tegnell ska ge sin välsignelse till idrotten, så att tävlingsidrotten i Sverige kan få komma igång på senior- och elitnivå. Jag kan ju förstå det när det handlar om fotbollsmatcher och sådär. Där är det en jättegrej, inte bara på plan och läktarna, kanske även utanför. Man pratar om sportbarer och folk samlas och följer matcherna och sådär. Men alltså, på något sätt är det ju konstigt, kan jag tycka, att man inte har gjort skillnad på idrott och idrott hittills i den här coronakrisen. Det finns idrotter som lämpar sig betydligt bättre än andra för att tävla i och ändå hålla nere risken för smittspridning.
Jo, men jag menar friidrott som man själv har tävlat i, det är väl ett lysande exempel just på det, att där skulle man ju kunna tävla redan nu, tycker jag. Jag menar, det är ingen skillnad på en träningspass och tävling. Visst, det kan finnas stora tävlingar, kan jag förstå att man ställer in. Nu såg jag att de ställer in den här klassiska ungdomstävlingen, världsungdomsspelen, som ju är jättemånga man samlar. Men däremot, jag menar, man kan ju genomföra tävlingar i längdhopp, i kastgrenar, i övriga teknikgrenar, tycker ju jag. det hade varit väldigt bra, tror jag, också för många idrottare att hålla igång sitt tävlande. Och vill vi att de ska prestera på yttersta nivå i mästerskap framöver, så bör man hålla igång själva tävlandet. Så att, varför inte köra resultattävlingar, färre deltagare, det krävs inte så många funktionärer.
Nej, men jag tänker, jag hörde Karin Torneklint, hon tog upp det här exemplet med diskuskastarna i Växjö till exempel. Där finns ju Daniel Ståhl och där finns Simon Pettersson, som är två världskastare i diskus, och de tränar tillsammans. En tävling för dem, om man nu tänker sig en resultattävling, en träningstävling, är ju ingenting annat än ett träningspass, förutom att man mäter och bokför resultaten på ett annat sätt.
Ja, det krävs en funktionär och sådär, men det är ju minimalt.
De är ju där ändå och coachar dem och mäter och det hjälper till. Det kanske behövs en person till då. Mm. Det räcker ju med att vara totalt 5 eller 6 pers.
Ja, men exakt. Och varför inte streama upp det på nätet så vi kan kolla på det också. Det har ju varit en extra krydda och lite nerv för dem. Så att, nej, man måste se skillnad på olika idrotter. Och jag förstår det här att många människor samlas på en och samma plats. Orientering, tänker jag. Kan man inte springa ut i skogen? Där håller man ju redan rätt mycket avstånd. Så att, jag menar, det finns många idrotter som skulle kunna dra igång.
På temat har vi faktiskt fått en fråga från en av våra trogna lyssnare som skriver ganska långt, men om jag komprimerar ner frågan då så blir den ungefär så här. Idrotten hittar nya vägar i coronakrisen och arrangerar tävlingar digitalt. Jag förstod på er i ett tidigare program att ni är skeptiska till detta. Varför då?
Nej, vi är inte skeptiska till det. Nej, jag gillar ju det att man testar lite nytt. Vi var nog skeptiska till en viss tävling som vi kommenterar.
Jag var skeptisk, och jag vet inte om du var det, men jag var skeptisk till den här tävlingen som Armando Duplantis hade online mot Sam Kendricks och Renault Lavillenie. Där tävlingen då inte gick ut på att hoppa så högt som möjligt, utan att hoppa, inte högst utan mest, om jag förstod det rätt. Man skulle hoppa flest hopp över 5 meter på en begränsad tid, och den som lyckades med detta vann då tävlingen. Jag personligen är väldigt ointresserad av den typen av hittepåtävlingar. Det intresserar inte mig. Om man tävlar om någonting riktigt, jag tror jag sa det i den podden också, hade de tävlat och sagt att vi tävlar om en som hoppar högst med 5 stegs ansats, så hade jag köpt det. Därför att då är det någonting mätbart och det blir någonting, alltså det blir max.
Ja, för det går ju inte att hoppa hemma i trädgården hur högt som helst.
Nej, i alla fall inte i Mondos trädgård. Där finns det väl ett tak på 5,5 meter eller någonting sånt. Lavillenie har väl en riktig, alltså han kan väl hoppa hur högt han vill. Och Kendricks vet jag inte, jag kommer inte ihåg hur det ser ut där han hoppar. Men hos Mondo är det problem. Då landar man väl in hos grannen om man lägger upp ribban på 6 meter. Och det är ju inte bra, har jag förstått.
Spektakulärt.
Möjligen spektakulärt. Men Gunnar Andersson då, som har skrivit det här mejlet. Och vi tackar för mejl. Hör gärna av er. Vad fan heter vi? kommentatorernapodd@gmail.com. Hör av er, precis som Gunnar har gjort här. Men svaret, Gunnar, är nej. Vi är inte skeptiska. Tvärtom, jag var ju nere i Göteborg för 2 helger sedan och kommenterade det virtuella Göteborgsvarvet. Jag är ju en del av det här. Ja, och det var jättetrevligt. Men jag tycker så här. Alltså, nu ska Bislett, som normalt sett då är en av arrangörerna av Diamond League, de ska ordna en tävling nu i juni, mitten av juni, som man kallar för The Impossible Games. Och det är ju då Bislett, fast inte Bislett, tävlingen. Vissa tävlingar kommer vara på distans, man kommer tävla på lite olika ställen. Vissa tävlingar kommer vara på plats, men på lite udda distanser och sådär. Och det här är också en grej jag vänder mig emot. Karsten Warholm såg jag, han ska vara med och försöka göra någon världsrekordförsök, men inte på 400 meter häck då, där han mycket väl skulle kunna slå världsrekord någon gång i år eller nästa år eller senare. Men han ska springa 300 meter häck. Och jag är ledsen, Hegge, jag går inte igång.
Nej, och det...
Gör du?
Nej, inte när alternativet finns där, att man kan faktiskt springa 400 häck, för de är ändå på Bislett.
Ja.
Så då kan jag ju lika väl springa det, men man gör ju det ofta kanske på försäsongen, testar lite andra distanser och springer 300 meter istället för 400 meter och så. Jag vet inte om det är en av anledningarna, men nu är ju säsongen igång, nu är vi inne i juni snart, så att det är lite märkligt. Men jag är ju annars en förespråkare för att idrotten måste tänka som företag gör till exempel idag, där man hanterar ju digitala affärsmodeller framför allt. Jag tycker man har blivit dragit i absurdum att man ska fylla stora läktare med publik. Att man ska titta på en global publik via kanske framförallt digitala kanaler. det tror jag att man har missat väldigt mycket och fastnat i att man ska fylla läktaren. Det är jättehärligt, missförstå mig rätt här om det är fullt på läktaren. Men det kanske inte alltid är realistiskt att man kan lyckas med det. Då har man liksom digitala hjälpmedel för att liksom nå ut och en sponsor till exempel som når ut digitalt till en miljon publik istället för att nå bara några på en läktare eller via en tv-sändning. Jag tror man måste kunna tänka bredare, och det kanske är någonting bra med den här krisen, att vi blir lite mer kreativa inom idrotten i hur vi kan använda digitala hjälpmedel och digitala kanaler för att nå en större publik.
Och när jag då nämner Karsten Warholm där och Bislett, så jag såg Therese Johaug ska eventuellt springa nu, eller hon ska väl springa, om jag förstått det rätt, på de här The Impossible Games då, som är ersättningstävlingen för Bislett. Och jag såg Steinar Hoen som är meeting director, han hade fått frågan där, men vad ska hon springa då? Ska hon springa 5000, ska hon springa 10000, 3000, 3000 hinder? Så här. Och han hade sagt nej, hon ska springa, det är ingen idé, ni kommer aldrig kunna gissa det hon ska springa. Och då blir jag också sådär, men snälla, varför?
Men det här är ju inget nytt. Du har ju också läst boken om Gunder Hägg.
Ja.
Och där hittar de också på lite udda distanser mellan varven för att det skulle bli just världsrekord och sådär.
Ja, men springer 2 eller 3 engelska mil. Mm. Liksom, så här. 3 engelska mil, ja men kom igen. Men jag tänker så här, nu är det ändå 2020, det är ju inte 1946.
Jag hade ju velat se henne springa 10 000 igen, som hon gjorde förra året. Jag måste säga att jag blev väldigt imponerad den tiden och kanske i synnerhet sättet hon sprang på. Hon stack ju iväg från start som hon gör när hon åker skidor. Det var ju full spätta direkt från startskottet. Så jag tänker att får hon lite rutin och springer några lopp, så jag menar, hon skulle kunna kapa ytterligare.
Men jag skulle hellre då, så nu har ju presskonferensen inte varit än. Steinar Hoen ska ju avslöja det här och vilken distans Therese Johaug ska springa. Men jag misstänker att det rör sig om någon längre distans i alla fall. Hon lär ju inte springa 100 meter häck i alla fall. Det skulle förvåna jättemycket. Men jag tänker så här, om hon nu ändå ska springa en plojdistans, typ 3 engelska mil eller någonting sånt, då skulle jag ju hellre se att man gjorde en tävling där hon springer, alltså ungefär som man gjorde med Eliud Kipchoge när han skulle sätta världsrekord på maraton, att man tillrättalägger ett lopp på till exempel 10 000 meter där hon får harar som är fräscha längs med hela vägen, så att man liksom hjälper henne. Det skulle jag tycka var roligare, även om det också är en plojtävling, att se vad kan hon faktiskt göra på 10 000 meter under perfekta omständigheter. Mm. Förstår du vad jag menar?
Mm. Ja, men det är tillbaka till det vi har pratat om innan, att man ska inte mixtra för mycket med själva tävlingsformen. Nej. Sen hur man når ut och paketering och sådär tycker jag man kan mixtra med. Men
det är ju det vi har pratat om, det här med längdskidorna också. Just det här att det byter tävlingsformer hela tiden, att man inte känner igen sig. Alltså, längdskidorna är ju liksom... Längdskidvärlden blir ju mindre och mindre. Det blir mer och mer Norden och framförallt mer och mer Norge. Och fler och fler nationer försvinner. Man måste hitta en form som tilltalar många. Det går inte att hålla på och fladdra hit och dit. Och friidrotten tycker jag inte heller ska hålla på och fladdra hit och dit. För de har gjort det lite för mycket de senaste åren.
Men jag tror att de skulle komma långt i att bara visa upp Therese Johaug på en löpabana. Hur ser det ut? Hur springer hon? För det är ju knappt någon som har sett det.
Ja, hon måste springa ändå. Hon kan inte bara komma in och vinka.
Nej, hon måste ju såklart.
Det hur ser hon ut? Jo, så här ser hon ut.
Så ser hon ut. Nej, det räcker inte. Hon måste springa. Ja. Jag tror ju att hon skulle springa rätt fort om hon gjorde några lopp.
Men det är ju möjligt att vi dissar det här i onödan nu. Det kanske kommer helt andra direktiv. Och det är möjligt att svaret kommer innan den här podden är ute. Till och med.
Så kan det vara.
Det skiter vi i, för i kommentatorerna får vi säga vad vi vill.
Ja, vi var ändå först.
Ja, det var vi. Det har kommit fler lyssnarfrågor, men vi ska inte ta någon av dem nu. Hörde du, jag åt indisk kyckling häromdagen. Det var gott. Gillar du indisk mat?
Ja. Mm. Jag åt också indiskt igår.
Gjorde du? Åt du kyckling?
Nej, jag äter ju väldigt sällan kyckling. Ja. Jag åt vegetariskt.
Ja. Ändå är du El Pollo Loco, heter du?
Ja, just det.
Den galna kycklingen.
Den galna kycklingen. Det var så här att jag tränade på Kuba en hel del och jag kunde ingen spanska. Varav kubanerna, bland annat Ivan Pedroso som jag tränade med... De kommunicerar bara på spanska och jag var rätt tyst för en gångs skull, trot eller ej Jonas, jag sa inte så mycket, men helt plötsligt från ingenstans så sa jag El Pollo Loco, varav hela träningsgruppen stannade upp och vände sig om, och nu sa han
den galna
kycklingen.
Svensken
sa någonting på spanska, den galna kycklingen, och mitt smeknamn satt direkt. Så att jag fick höra detta på tävlingsarenan sen: El Pollo Loco!
Var kom det ifrån?
Alltså det finns en restaurangkedja i USA som heter det. Nej, jag kände bara, nu är det dags för mig att säga någonting.
Nu ska vi bryta isen här. Ja. El pollo loco! Ja, du kan ju även hola pelo pelota.
Just det. Tveksam grammatiskt utövande tror jag. Ja. Det är ju hej hårboll.
Hej hårboll.
Vilket ju jag också försökte använda ibland där borta med...
Det är den spanska motsvarigheten till moj mokolat. Hej knattar på finska. Sometimes we're funny, sometimes we suck. Det jag ville komma till är att steget var inte så långt från indisk kyckling till indisk cykling. Därför att det var så jag kom att tänka på det här. Och jag såg en artikel, jag såg den i Aftonbladet tror jag det var. Men jag insåg sen att den hade spridit sig över hela världen med blixtens hastighet.
Det handlar... En ding-ding värld kanske.
Ja, jag undrar varifrån det här kommer. Jyoti Kumari, 15-årig tjej, som då i norra Indien från New Delhi till någonstans 120 mil bort, 1200 kilometer bort till en punkt i nordöstra Indien, ska ha cyklat på 7 dagar på en damcykel med sin pappa på pakethållaren och pappans packning som han höll i knät. 1200 kilometer. Hon cyklar alltså 17,1 mil lite drygt om dagen 7 dagar i rad. Och det här har ju kavlats ut som en enorm nyhet då. Där man har tagit liksom sympati. Hon skulle cykla hem med pappan som hade blivit permitterad på grund av coronakrisen från sitt jobb som rikscha-cykelchaufför i New Delhi. Och det har varit mycket skriverier om det här och mycket prat om det här. Och den här 15-åriga indiskan har fått... enorm uppmärksamhet. Med all rätt. Och jag säger inte att hon inte har gjort det här. Jag säger bara 17,1 mil cykling per dag 7 dagar i rad på indiska landsvägar på en damcykel med packning och sin pappa på pakethållaren.
Ja, det är imponerande. Det är man...
ja, jag vet inte om imponerande är rätt ord.
Frågan man ställer sig är ju varför inte han cyklar om han nu brukar köra
om han är professionell rikscha cyklist.
Varför fick den stackars 15-åriga tjejen cykla alla milen och han på paketet? Han kunde ju växel...
Jag vet inte. Lite, jag tänker så här. Hur fort kan man cykla? Ja, men,
du vet väl, du cyklar ju mycket.
Jo, jag cyklar mycket, men jag cyklar sällan med min pappa på pakethållaren. Med packning dessutom. Har du sett bilderna på henne? Jag han sitter alltså på paket. Det är nästan det mest imponerande. Han sitter på pakethållaren och han har inte ens fötterna på hjulmuttrarna. Han har fötterna hängande längs med sidan. Alltså förstå smärtan i hans stjärt.
Och de här märkena man får från pakethållaren.
Cyklar hon 17 km i timmen i snitt, vilket jag tänker kanske är rimligt. Det är lite fort tror jag, men det kanske är rimligt. Det är backigt också i norra Indien, vet du.
Du är Himalaya där, jag tänker tuff sista sträcka.
Har man någon gång, och det har jag gjort vid ett par tillfällen, transporterat sig på indiska landsvägar, så vet man att det går inte fort med bil. Jag kan tänka mig att det inte går extra fort med cykel heller. Men cyklar hon i 17 km i timmen, då är det då aktiv cykling lite drygt 10 timmar per dag.
Men ringde inte indiska cykellandslaget och erbjöd henne en plats
ja,
i laget
har hon, direkt? Har hon gjort det här? Jyoti Kumari, 15 år gammal, då ska de ringa henne och erbjuda henne inte en plats utan alla platser i det indiska cykellandslaget. Så jag kan tänka mig svagt från början.
Ja, jag tänker också lite skillnad med det här med landsväg och det ska gå fort. Och jag menar, det är ju sällan de har med sig någon om man ser de här som är tävlar i Tour de France och så på pakethållaren.
Ja, sällan de kör på en sån här traditionell damcykel också utan, jag vet inte om det var växlar på den, men dels det, men det är möjligt om de hittar en klass där det går ut på att skjutsa sin pappa runt om på landsvägar så tror jag hon ligger bra till, för jag tror ingen annan jävel gör om det här alltså. Otroligt imponerande.
Ja, men det, hon kan nog vara en het kandidat för indiska bragguldet.
Ja, men ja, jag vet inte. Hon kanske platsar i det indiska. Jag kan inget om indisk cykling. Jag kommer ihåg vid VM i Falun i längdskidor 2015. Då var det indiska längdlandslaget på plats. Jag var ju ansvarig där för SVTs sändningar. Vi hade skickat ut Stefan Åsberg som skulle göra reportage. Lite så här runt reportage någon dag innan tävlingarna började. Han träffade ledarna då för det indiska längdlandslaget och de var ju inte bra på att åka skidor om jag säger så, men han ställde då frågan till två sikher måste det ha varit, för båda bar turban, och sa då do they have any chance, do you think so, varpå de glatt svarade oh yes, they are the best in India.
Men det finns alltid en chans, du är så dum dummare.
Ja, det har jag. Det har jag. Det finns alltid en chans. Men de var en bit efter om jag minns rätt. Men mycket handlar om den mentala inställningen. Den är viktig.
Ja, det är den. Och när du nämner Stefan Åsberg, det är en av mina absoluta favoritjournalister som vågar ställa både de dumma och de tuffa frågorna ofta. Det finns ju ett antal presskonferenser där stora stjärnor sitter framme vid podiet och journalistkåren dansar runt där. Och så kommer Stefan Åsberg och ställer de tuffa frågorna, vilket ofta tycker jag också, eller alltid vad jag, när jag hör honom, är väldigt befogade.
Ja, men verkligen. Och där är ju sporten väl, är en väldigt inlindad och skyddad värld många gånger. Så det behövs den typen av reportrar. Absolut. Stefan är för övrigt någon som skulle vara skön att ha med i den här podden.
Absolut.
Vi kanske ska ha med honom inom kort.
Korrespondent i USA.
Ja, både Washington numera, var i Mellanöstern några år, och innan dess var han ju i USA, jag tror i 8 år faktiskt som korre. Han är en världsman, Stefan Åsberg.
Återkoppla lite till de här presskonferenserna. Jag vet ju till exempel Usain Bolt fick ju några riktigt jobbiga frågor kring doping, vilket ju inte är konstigt att han får den typen av frågor, världens bästa sprinter. Sebastian Coe var det nu senast i Doha som fick jobbiga frågor från Stefan kring mänskliga rättigheter, vilket jag tycker också är befogat.
Ja, det konstiga är att de inte svarar på dem, att en sån Sebastian Coe måste behöva ducka den typen av frågor, att man inte åker till Doha, Qatar, och har en klar policy för vad man kan säga. Det är ju det som är det konstigaste, tycker jag.
Ja,
att det ska vara så känsligt att svara på frågor. Ja, alla vet väl vad som händer i Qatar liksom. Det är väl ingen nyhet att det är gästarbetare som jobbar under skitomständigheter och inte har några rättigheter, de blir av med passen och inte tjänar några pengar och dör som flugor. Det kan man väl konstatera, att det är inte så jävla bra.
Nej, och sen är det är som du säger, idrotten är så inlindad ibland och väldigt snäll och gullig, och i vissa fall så är den ju inte så snäll och gullig, utan det krävs de svåra frågorna, tycker jag, till de som tar besluten.
Men det är klart, lägger man ett idrottsmästerskap eller andra mästerskap, som det fotbolls-VM nästa gång går väl i Qatar till exempel, och det har gått alla möjliga mästerskap, simning och handboll och inomhus-VM i friidrott och fan vet allt i Qatar, då måste man ju liksom kunna motivera varför man lägger det där. Och i slutändan vet ju alla att det handlar om pengar. Ja, men säg det då, i så fall.
Ja, är det,
Det blir så fånigt att man ska försöka försvara det med något annat än vad det egentligen är. Det var bara dit jag ville komma. Därför är det bra att frågorna ställs.
Ja.
Stefan är en av dem som ställer dem. Det gillar vi. Bra. Nu, helt oväntat blir det här en hyllning till Stefan Åsberg.
Tjoho!
Det har kommit fler frågor. Jag vet inte om vi ska ge oss in i dem. Florvalla förbudet i längdskidor, kan
du? Jag har precis smält att flortanten i skolan, så jag orkar inte bara prata om Florvalla nu också. Det är skräckens 10 minuter. Vad var det? Varannan vecka när flortanten kom. Man slutade det.
Hade du emot, något emot flortanten?
Ja, men det smakar ju så äckligt.
Nej, men det smakar ju mint bara. Gör det inte det?
Möjligtvis i Värmland. I Västergötland, då har man blandat ut det med något surt kattpiss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu har i alla fall det internationella skidförbundet beslutat att förbjuda florvallarna. Det är ingen nyhet.
Men vad är florvallar? Har du någon koll på det? Eller vad är det som är så speciellt med den här vallen?
Ja, alltså det är en hel vetenskap det här. Men man har ju florerade ämnen i vallorna. Och det som internationella skidförbundet vill förbjuda är ju alltså så kallade högflorerade ämnen i skidvallar. Ja, men det stöter bort fett och det stöter bort vatten och det stöter väl i kanske viss mån bort skit. Att ha fluorbaserade vallor har ju, det är en förutsättning för att man ska kunna lyckas. Man åker ju betydligt mycket snabbare med det än utan det, av den enkla anledningen att skidorna glider betydligt bättre. Sen är ju problemet då att det här är ju ett skadligt ämne för miljön, och det har man ju sett i mätningar i Lillehammer och Holmenkollen att markerna där har ju varit förgiftade av fluor. Och det här rinner ju ut i grundvattnet och det riskerar ju då att skada människor och djur och växtliv. Av den enkla anledningen att de här inte kan brytas ner naturligt.
Det låter ju som en skandal.
Och det här vill man minimera, och från EU har man då infört direktiv på att man ska ta bort vissa typer av fluorerade ämnen. Ja, och snacket inom skidvärlden har gällt då att FIS har ju föreslagit att man ska gå ett steg längre än vad EU-direktiven tillåter och fasa ut det här med en gång. Nu blir det ju inte så, utan nu verkar det som att utfasningen kommer att ske under ett par års tid. Men alltså, den politiska gången är ju ganska seg, och då finns ju risken att man måste ta det här i etapper. Och FIS tyckte väl att det var en lika bra idé att göra det här från början. Problemet, så som jag har förstått det, är att man måste kunna mäta det här på ett tillförlitligt och snabbt och effektivt sätt då, i startfollor eller i målfollor, framförallt före starten innan de florerade vallorna slits bort då. Och man har väl inte hittat den metoden, men nu tror jag att man ska hitta en metod som blir tillämplig från och med november. Den ska tas fram nu under sommaren, och så ska man tillämpa den från och med november. Men jag tror grundproblemet är att om man hade lagt sig liksom på en nivå att man vill förbjuda bara en viss typ av de florerade ämnena, då målar man in sig i ett hörn, därför att då kommer det att laboreras otroligt mycket. Så jag tror att det handlar om att hitta ett alternativ där man kan konstatera, använder man det eller använder man det inte, snarare än du använder den här typen, men det är okej, men den här typen är inte okej, för då blir det väldigt svårt att mäta. Nu måste man hitta en tillförlitlig och trovärdig och snabb metod, framförallt, så att man liksom före start kan titta på skidorna och med ett enkelt test avgöra, är de här skidorna okej eller är de inte okej?
Ja, men vi har ju pratat om det med den här Vaporfly-skon, hur med material, hur omdiskuterat det är inom löpning och friidrott. Det känns ju som skidsporten, det är ju mil framför liksom hela eller materialsportssnacket som är inom löpning och friidrott. Men det här med vallorna och skidnas material, och jag kan ju tycka utifrån att det här med vallning verkar ju ha alldeles för stor inverkan på resultatet. Det måste ju vara så att de med de stora budgetarna och de stora nationerna inom skidorna har ett enormt försprång mot mindre nationer. Går det ens liksom slå sig fram om man är en liten nation?
Nej, men så är det ju. Och det är ju som någon sa i den här debatten, det här är ju större utslag per mil skidåkning än vad bloddopning ger. Har du skidor som går in i helvete mycket bättre än konkurrenten, så är det klart, det spelar ingen roll hur vältränad hen är.
Men vad skulle hända om man ställde ett antal skidor bara, här har ni att välja på. Alla har samma valla.
Ja, nu är det väl inte så enkelt. Den idén har ju funnits länge, såklart, att alla skulle tävla på likvärdigt material. Men alla är olika långa, alla är olika tunga, alla åker med olika teknik, vilket gör att de kanske måste ha olika spann då på skidorna och sådär. Så att det blir ju inte rättvist ändå, utan man har väl någon gång gjort bedömningen att ja, men man får preppa sina skidor optimalt själv, och så får man väl liksom, att det är det bästa sättet man kan lösa det på. Men det är klart att när har man Norge och Sveriges budget och jämför den med Kazakstan eller Polens budget, så handlar det ju, alltså det är så enorm skillnad. Och det är klart att urvalet är större, åkarna är förmodligen bättre, det finns en annan tradition och sådär, men materialet gör ju sitt till också, som gör att det blir ju mer orättvist än vad det kanske skulle vara.
Men är det här, du som kanske är mer insatt i längdskidor än vad jag är detta en debatt som pågår i sporten? Eller var det någonting man diskuterade förr?
Nej, den pågår. Men den pågår kanske mer så här liksom, hur många servicemän ska länderna tillåtas ha? Att man begränsar antalet västar då som tillåter folk att röra sig i serviceområdena. Hur många deltagare ska länderna få ställa upp med och så där? Nu har det varit 15 då tidigare, en nationell grupp, när ett land arrangerar en tävling. Nu vill man begränsa det till 10 åkare istället för 15 då, vilket gör att ett land som Norge till exempel, som kan ställa upp med 15 konkurrenskraftiga åkare, naturligtvis får svårare att hävda sig på bredden då. Men för skidsporten kanske det är bra. Jag tror att det nuvarande förslaget, jag vet inte om det är beslutat, är 10 åkare plus 2 U23 åkare, så det blir 12 då om man har 2 U23 åkare med i startgruppen också. Och jag tycker att det är bra. Samtidigt som man vill, ja, men det är ju lite som inom friidrotten då, om man relaterar till det, när USA får ställa upp med 300 meters löpare i ett mästerskap. De kanske skulle kunna ställa upp med 15 som hade chansen att gå till semifinal, men det får de inte. Och någonstans tycker man väl att det är bra, samtidigt vill man ju se de bästa i världen tävla. Och det är ju faktiskt så att är du trea på amerikanska mästerskapen och missar OS på 400 meter häck eller 400 meter eller kulstötning, så är du en potentiell guldmedaljör i mästerskapet, eller hur?
Ja, det är lite knepigt där. Det är ju samma med Kenya och Etiopien.
Ja,
jag
menar,
jag vet inte hur många de skulle kunna ha i maraton eller 10 000, 3 000 hinder.
Ja. Nej, men så är det. Och det, jag vet inte vad som är rätt och fel, men för intressets skull och för sportens överlevnad så måste du tillåta fler länder att hävda sig hyggligt högt upp i listorna.
Ja, och då måste man ju skapa förutsättningar för det, tänker jag. Om vi återkopplar till längdskidåkningen, att man måste jobba aktivt för att skapa förutsättningar att fler nationer kan vara med. Och jag tror att detta är en ganska viktig fråga för längdskidorna. Att man faktiskt inte, varför ska man ens satsa på en sport som är så beroende på av valla och material?
Nej, men, och jag tror att det görs försök liksom att inkludera de mindre länderna mer, att stötta dem på olika sätt och så. Men problemet för längdskidorna är ju kanske inte att Polen och Kazakstan och Tjeckien inte hävdar sig i den absoluta toppen. Problemet är att stora länder som har hävdat sig har försvunnit också. Du ser inte Tyskland i toppen längre. Du ser inte Italien i toppen längre. Alltså, längdvärlden krymper. Och längdvärlden har inte råd att krympa, för den är väldigt liten redan, och snart är det ju bara en nordisk angelägenhet, och det är ju inte bra, alltså plus Ryssland då, om de får med och tävla.
Men här blir det en desto större angelägenhet. Känns som det får enorm uppmärksamhet i längdskidorna och under vinterhalvåret i Sverige och Norge.
Ja,
det växer
och,
bara.
Ja, jo, och folk älskar ju vintersport, men
vi älskar ju vinna också. Det blir ju så att ja, vi gillar ju att se när svenska vinner.
Mm. Ja, och de blir ju väldigt 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 populära också, längdskidåkarna, för de symboliserar ju någonting som jag tror svenskar eller skandinaver och nordbor i största allmänhet sätter väldigt stort värde på något sätt. Alltså den här urkraften från skogen. Alltså det är ju fortfarande till stor del, om du tar i Sverige då, en norrländsk sport. Det är inte så många, det är inte så många söder om Dalälven som hävdar sig. Det finns ju några stycken. Du nämnde Hanna Falk och det finns några till, men det finns ju en
som flyttat hem till
en romantik kring det där. Ja, jag såg att du hade köpt hus, va? Ja. I Ulricehamn.
Henne har jag ju följt nära under många år. Hon har haft en väldigt speciell karriär där hon slog igenom som 20-åring, och sen så tog det ju väldigt många år. Var det 8 år eller någonting innan hon plockade en världscup igen. Så att hon har ju verkligen hängt i.
Hon har haft mycket skadeproblem. Mycket ryggproblem. Nu har hon opererat, va? Och gjorde ju sensationell comeback, som sen gjorde att hon fick åka världscupen sent på säsongen innan det blev coronastopp. Och åkte väl, var det i Drammen tror jag, hon åkte bra och var framme i kvarten eller någonting sånt. Så att hon var ju på gång där. Det är kul, jag gillar Hanna Falk. Det är en skön prick. På tal om längdskidåkare, jag träffade igår Frida Karlsson.
Ja!
Det är ju ingen hemlighet längre, för jag tror Discovery, som ju sänder Vem kan slå Anja och Foppa, gick ut med här idag. Hon tävlade ju mot Anja och Foppa tillsammans med Petter Northug.
Åh, vilket dream team!
Ja, det var ju härligt att få träffa Petter igen.
Ja, ni vi känner går ju varandra sen förr.
Ja, men det gör vi. Vi har inte haft så mycket med varandra att göra på senare år, men det är alltid kul att träffa Petter. Vi chattrade på där. Så det var mysigt. Och Frida Karlsson var med också då. Jag frågade Petter om han ville vara med i den här podden. Det vill han gärna.
Se där, ja.
Även Frida, så att vi
skulle ju lyssna varje vecka, precis som alla ni där ute gör.
Och fortsätt med det.
Ja, fortsätt med det och tipsa gärna också om kommentatorerna, så vi får ännu fler lyssningar.
Ja, och tipsa oss gärna också om vilka gäster ni vill ha. Vi gör ju då och då intervjuer. Ibland står vi och babblar och flamsar själva som vi gör nu, men ibland gör vi också intervjuer med idrottare eller före detta idrottare eller andra som på ett eller annat sätt är kopplade till idrotten. Kommentatorerna podd @gmail.com. Ni hittar oss också på sociala medier. Det vet ni, Facebook, Twitter och Instagram. Där finns vi. Kul att surra, Peter.
Ja, detsamma. Vi, så här i sommarsolen utanför. Nu här inne är det inte så mycket sol.
Nej.
Ska gå ut i solen nu. Men det var väl trevligt. Nu hoppas vi att det blir lite mer sport. Vi hoppas att allsvenskan drar igång. Vem tror du vinner? Om det drar igång. Vem har du som favorit? Vilket lag?
Jag tror Hammarby vinner.
Det känns ju som att det är mycket fokus på dem.
Eller Malmö eller Göteborg.
Eller Elfsborg.
Nej, Elfsborg tar inte vinna.
Nej, men Malmö borde
rimligen vinna. De har, det nämnde jag inte förut, men de har även Isak Kiese Thelin, vilket är, han är på lån då i och för sig, men med ett grymt nyförvärv också. Nej, jag tror Malmö vinner, jag säger det. Zlatan eller inte, Malmö vinner.
Då säger jag Hammarby.
Härligt! Får vi se hur det går, om det någon gång kommer igång. På fredag vet vi, kanske, när om det kommer igång. I så fall är det någonting ni ser på Dplay och Discoverys kanaler. Glöm inte det! Vi sänder Allsvenskan i fotboll. Men i väntan på det så tänker vi på något annat. Ha det bra!
Ha det bra!
Hejdå.
Hejdå.
Hej då!
Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.